Ja, men på norska så säger Julia, det heter hoppa av i svingen. Mm, tycker jag ändå ganska bra. Och vi har fått ganska många mejl som bekräftar att motsvarigheten på det finska yrket på danska är stå av i Roskilde. Alltså det antyder att man hoppar av innan man är framme vid Köpenhamns centralstation. Stå av i Roskilde. Ja, ganska bra.
Alltså jag tycker de är roliga allihopa.
De är roliga allihopa. Mm. Vi tror jag avslutar
dagens
talkshow där. Sändningstekniker var Hanna Melander, dagens producent Amanda Rydman. Och nu ska vi höra vad som kommer i Studio 1.
Ja, jag satt och tänkte på det när du sa stå av, så tänkte ju hjärnan koppla till att hoppa av. För det har ju jämställdhets- och arbetslivsministern gjort, Paulina Brandberg. Den nya, hennes efterträdare Nina Larsson, hon är med oss i eftermiddag vid 16:30 ungefär. Svara på frågor om vad hon vill göra med jämställdhetspolitiken. Och när fick hon egentligen frågan om att bli ny minister?
Mm. Och så är det ju Liberation Day, Donald Trumps befrielsedag, om ja, drygt 6 timmar så ska han berätta vad han vill göra. Var med oss efter klockan 16.
Myanmars styrande militärjunta har meddelat att det blir en tillfällig vapenvila i landet, rapporterar Reuters. Vapenvilan träder i kraft redan idag och gäller fram till den 22 april. Anledningen är förra veckans kraftiga jordbävning som hittills krävt tusentals dödsoffer. I söndags så utlyste Myanmars skuggregering en ensidig vapenvila och nu följer den styrande militärjuntan efter. Svensk polis har gjort tillslag mot 15 personer på flera platser i Sverige i samband med en stor internationell operation mot en streamingtjänst på Darknet som distribuerat filmer med sexuella övergrepp på barn. Plattformen har stängts ner i samband med operationen och var en av världens största. Den innehöll 91 000 unika övergreppsfilmer och hade 1,8 miljoner användare. En omfattande mark- och skogsbrand pågår i terrängen i Läggestabacken längs E20 utanför Mariefred och ett körfält är avstängt. Larsa Stevelinde, vakthavande befäl vid Södertörns brandförsvarsförbund.
Det är en mark- och skogsbrand. Vi har omringat branden nu så att vi kommer åt den från samtliga håll. Någonstans mellan 2000 kvadrat och 2,5 kanske visar sig nu då. Vi kommer också få hjälp från MSB-helikoptrar så att vi inte får någon vidare spridning på det här. Vi har ungefär 15 personer på plats nu, inklusive ledning som hanterar det. Så att vi har en prognos kanske på en 3 timmar från nu.
Hur påverkar den här branden trafiken?
Ja, vi har ett körfält avstängt då i, vad kallar vi det då, västgående riktning. Men trafiken rullar på för vidare i lugn takt då.
Det säger Larsa Stevelind angående branden som pågår just nu utanför Mariefred. Och reporter här var Fredrik Blomberg vid P4 Sörmland. Ekots nyheter med Annika Nordin.
Där är P1, Sveriges Radio.
Studio 1 onsdag, 6 timmar kvar till Donald Trumps besked om sitt stora nya tullpaket.
Ja, det är ett av de ämnen som dominerar denna eftermiddag, Helena Groll och Mikael Sjödell här, men också om Liberalerna.
Mm, nya jämställdhetsminister Nina Larsson, när fick hon frågan och vad vill hon göra? Ni hör henne vid 16:30 ungefär.
Och är det gnälligt att be om hjälp med att rusta upp skyddsrum? Ja, det tycker Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar, med oss direkt han också.
Och sen efter klockan 17:00 mer om USA och tullkriget. Hur stor risk tar Donald Trump? Och så om en av Miljöpartiets verkliga hjärtefrågor.
Reduktionsplikten, men nu har den spelat ut sin roll. Daniel Heldén på väg hit för att debattera detta.
Studio 1, 2 timmar framåt. Välkommen att vara med oss.
I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. Because tariffs are going to make us rich as hell. It's going to bring our country's businesses back that left us.
Ja, Donald Trump om det vackraste ord han vet, nämligen tullar.
Och om bara 6 timmar ungefär idag, på det han kallar för Liberation Day eller befrielsedagen, så väntas Donald Trump presentera sitt stora tullpaket.
Med oss nu Roger Wilson direkt från San Francisco. Vad väntas vi få höra ikväll?
Ja, vi väntas ta del av det största och kanske mest aggressiva paket av tullar som Trump hittills har presenterat under den här presidentperioden. Också att de tullar som man presenterar, de kommer att införas omedelbart. Sen får man väl säga att Trump-administrationen verkligen lyckats med lanseringen av den här presskonferensen. Att man till och med lyckats branda det hela, ha ett namn på dagen som befrielsedagen och att hela världens medier pratar om det här tullbeskedet. Det känns ju ändå lite unikt, framförallt eftersom vi vet väldigt lite om vad det kommer att innehålla. Det kanske också beror på att man faktiskt jobbat med det här, med den här presentationen i Vita huset till långt in på natten här i USA. Trump har i alla fall också sagt att det här ska gälla alla länder, vilket pekar på svepande tullar kanske som drar alla länder över en kam. Men det finns också spekulationer kring att beskedet kommer att bli det helt motsatta, en mer differentierad bild med olika tullar för olika länder. Men fortfarande väldigt oklart vad det här kommer att innehålla och hur stor procentsatserna kommer att bli och vilka delar av världen som kommer att beröras. Men allra troligtvis är det ju de stora handelspartners i alla fall som man kommer att sätta in de här importtullarna för. Och det EU tillhör ju dem och även Sverige.
Men det vackraste ordet han vet, hörde vi här, kommer göra USA rika. Vad är hans, ska jag säga, främsta motivering för att införa det här?
Det här är ju någonting som Trump har pratat om under lång tid, även innan han var en politisk kandidat. Och det var ju också ett stort stående inslag under valkampanjen. Men det som förvirrar lite grann är väl att Trump just motiverar tullpaketen på lite olika sätt. Dels så vill man då rätta till vad man då kallar dåliga avtal och uppgörelser med resten av världen. Man vill få mer rättvisa tullar. Länder som tar ut tullar på amerikanska varor ska också betala. Ska också bli tullpliktiga när man då exporterar varor till USA. Han använder också tullarna som ett argument för att få in mer pengar till staten, en inkomstkälla som gör att man kan behålla de låga skatterna. Och sen har han ju också använt de här tullarna och argumentet, hotet om tullar, som ett politiskt påtryckningsmedel. Till exempel ett utspel som gjorts om att man skulle lägga en straffskatt på länder som importerar olja från Venezuela. Det har vi inte fått något startdatum på, det utspelet. Vi vet väl inte om det kommer att bli verklighet. Men det är ju ett led i att försöka isolera Venezuela. Och alltså en politiskt motiverad tull.
Och du nämnde ju det, hur Trump och republikanerna lyckats med sin paketering, befrielsedagen, man kallar det för det, det har fått genomslag. Är alla lika övertygade om att det här är just en befrielsedag, eller hur låter det där, Roger?
Nej, det finns ju många röster, och framförallt från när det gäller experter men även personer som arbetar med Federal Reserve. Man är helt enkelt rädda för att importtullarna kommer att sätta fart på inflationen igen i USA, vilket också i nästa led skulle leda till att man inte kan sänka räntor som planerat. Så det är mycket farhågor kring det, men svårt att säga just nu i det här skedet eftersom vi vet så lite. Troligtvis så kommer det här ju att slå olika hårt i olika sektorer beroende på vem som så att säga absorberar den merkostnad som en importtull får. Alltså är det producenten som kommer att pressa sina marginaler, är det importören, den som säljer varan, eller hamnar notan hos slutkonsumenten? Och det har ju redan pratats om till exempel om den här 25-procentiga importskatten på bilar och bildelar som är producerade utomlands. Där tror man ju att även de bilar som produceras i USA kommer att öka i pris när de här importtullarna träder i kraft.
Mycket osäkerhet än så länge då, eftersom vi inte vet detaljerna. Roger, lite kort bara. Börserna har väl öppnat för inte så länge sedan i USA. Är det reaktioner där redan på den här osäkerheten?
Det jag har sett så här långt är att det går neråt idag i stor utsträckning. Det var liksom lite blandad kompott igår, för då pratade man lite grann om att bara förväntningarna om att ett besked skulle komma idag lugnade marknaden lite grann. Osäkerhet är ju det som marknaden och börsen oftast tycker mest illa om. Men nu har vi sett i alla fall initialt att en del av de stora indexen går neråt här nu idag i väntan på det här beskedet.
Knappt 6 timmar kvar då alltså till Trumps presskonferens i Washington. Vi har Andreas Lidjeheden med oss från Bryssel också.
Just det, och Andreas, EU då, hur förbereder man sig just nu på de här tullarna?
Ja, man har förberett sig under en ganska lång tid och i grunden så vill ju inte EU ha några tullar alls. Man vill ju förhandla med den amerikanska administrationen för att hitta andra lösningar på de problem som Trump ser. Men man förbereder sig ändå och det man har sagt är att man ska svara med motåtgärder, det vill säga egna tullar om man blir tvingad till det. Och det är ju EU-kommissionen i så fall som ansvarar för handelsfrågor i EU. Och vi hörde också på kommissionens dagliga presskonferens idag att man kommer svara på de här tullarna som Trump kommer avisera ikväll. Och vi kan ju lyssna på det lätt.
Our response, all I can say is that there will be one. It will happen at the appropriate moment after the expected announcement later this evening.
Och här hörde vi då kommissionens talesperson för handelsfrågor, Olof Gill, som är halvsvensk för övrigt. Och han vill ju inte svara egentligen på hur man kan tänkas svara på de här tullarna, men att det skulle komma ett svar från kommissionen och EU, det säger han att det kommer ett svar.
Mm. Och de svarade ju väldigt snabbt när de annonserade tullar på stål och aluminium, så de kanske man kan svara lika snabbt den här gången, eller?
Nej, troligtvis inte. Precis som du sa, så efter att Trump annonserade tullar på stål och aluminium för några veckor sedan, då gick ju kommissionens ordförande von der Leyen direkt ut bara några timmar senare och kom med ett motdrag där man skulle matcha värdet då på de amerikanska tullarna med egna tullar till samma värde. Och där var det ju, det första steget var ett paket med tullar riktat mot amerikanska varor som bourbon, Harley Davidson motorcyklar, amerikansk juice med mera. Men det där kan man säga var ganska lågt hängande frukt. Det var ett paket med tullar som fanns sedan tidigare, sedan Trumps förra presidentperiod, men som man hade fryst under Biden-perioden. Men paketet fanns liksom där och det var bara att tina upp det. Ska man svara med andra tullar på andra produkter till ett större värde, ja men då tar det lite längre tid. Det kräver diskussioner med medlemsländerna, de är 27 stycken, för att man ska kunna enas om ett paket som alla kan acceptera. Och man vill ju undvika skada mot EUs egen ekonomi så gott det går, och helst då rikta tullar mot amerikanska varor som man enkelt kan ersätta.
Mm. EU har ju sagt tidigare att man vill förhandla för att slippa de här tullarna. Nu verkar det ju i alla fall som att de kommer om ett antal timmar. Ska man tolka det som att de här samtalen med USA, de har inte gått så bra?
Ja, det ska man göra. Dels har det ju varit svårt för EU att överhuvudtaget få till samtal med den amerikanska administrationen, men en som faktiskt har varit i Washington och haft förhandlingar, det är ju just EUs handelskommissionär Maro Šefčovič. Och det tyckte jag var ganska slående, det som hände för någon vecka sedan här, att Šefčovič, han var i Washington, förde samtal om tullar för att undvika tullar såklart, och sen precis efter att han hade varit där bara timmar efter, ja men då gick Trump ut och sa att nu blir det tullar på bilar, bland annat på europeiska bilar. Så de här samtalen har ju inte alls gått EUs väg. Och det är klart att funkar då inte den här dialogen, då är ju det andra alternativet att sätta egna tullar för att försöka tvinga fram förhandlingar.
Mm. Roger Wilson, Trump har ju ändå hotat med tullar förut som han sen backat mot. Kanada och Mexiko är exempel på det. Hur kan vi vara säkra på att just de här tullpaketen nu verkligen blir verklighet?
Som man har sagt att de här tullarna ska införas direkt så fort de har blivit presenterade. Men sen har ju Vita huset ändå öppnat upp för att det ändå kan bli fortsatta förhandlingar. Det sa Vita husets presssekreterare igår, att Trump är alltid intresserad av en bra förhandling. Så även om tullar införs direkt, så kan man väl tänka sig att förhandlingarna fortsätter efter dagens presskonferens.
Mm. Och Andreas Liljeheden i Bryssel, EU-kommissionens ordförande, vi hörde ju henne igår, hon sa ju att EU har en stark plan för att slå tillbaka mot USA om det är nödvändigt. Hur skulle det där svaret kunna se ut, tror du?
Ja, det man har diskuterat bland annat efter stål- och aluminiumtullarna, det är ju tullar på industrivaror och jordbruksvaror i USA, som till exempel stål, aluminium, textilier, vitvaror och egentligen en massa andra saker. Det finns en så kallad bruttolista som spänner över 99 sidor med möjliga varor som man skulle kunna rikta tull mot. Men sen skulle man ju också kunna titta på tjänster, och USA pekar ju ofta på att man har ett handelsunderskott med EU, men det gäller ju framförallt varor. Och tittar vi på tjänstesidan, ja men där säljer ju USA mer tjänster till Europa än tvärtom. Så där skulle EU kunna titta på om man kan rikta tullar på tjänstesidan. Sen så kan man göra detta också på olika sätt, och det finns ett ganska nytt, ett särskilt instrument kan man säga, som kallas för EUs handelsbazooka. Och det är ett instrument som aldrig har använts, men det är till för att svara just på ekonomisk utpressning. Och det tycker jag också blir intressant att se om kommissionen väljer att använda den här bazookan då för första gången.
Mm. Vi fortsätter med detta efter klockan 17. Då hör ni bland annat svenska bilbranschen om hur de påverkas av tullarna. Tack så länge. Roger Wilson, vår korrespondent i San Francisco, Andreas Liljeheden finns i Bryssel. Om 6 timmar så får vi veta vad beskedet blir från Donald Trump.
Då här i studio 1 om alla svenska skyddsrum som ska användas om kriget eller krisen kommer.
Just det, men många är i dåligt skick visar det sig. Och nu vill branschorganisationen Sveriges allmännytta som samlar hundratals kommunala och privata bostadsbolag. De vill ha pengar från regeringen för att rusta upp de här skyddsrummen. Det skrev de nyligen i en debattartikel.
Svaret från ansvarig minister Carl-Oskar Bolin. Ni är gnälliga, så här sa han till P4 Värmland.
Det är lite gnälligt att komma på i 11:e timmen att just det här ansvaret som vi har haft under lång tid, kanske som fastighetsägare, det är ju inte så att man ska komma på det här 48 timmar innan man behöver skyddsrummet. Nu går det här upp för vissa fastighetsägare som inte har tagit det här ansvaret historiskt.
Carl-Oskar Bolin sitter med oss här i studion nu, moderat minister för civilt försvar. Välkommen.
Tusen tack.
Varför är det gnälligt att be om hjälp med att rusta upp skyddsrummen?
Nej, men det handlar väl egentligen om hur man formulerar sig i den här debattartikeln, där man då konstaterar efter att ha läst i broschyren om krisen eller kriget kommer att fastighetsägaren ansvarar för huvuddelen av det som ingår i ett skyddsrum. Och det här är ju ingen nyordning, men man beskriver det som om det vore en nyordning. Den här ordningen har rått sedan 60-talet, och då menar jag att har man inte tagit det här ansvaret över tid så är det hög tid att man börjar göra det. Staten tar ett mycket stort ansvar för skyddsrum redan som det är. Staten har en gång i tiden betalat för upprättandet av skyddsrummen, och staten bekostar också en del av funktionerna i ett skyddsrum, ventilationsutrustning till exempel, och där skjuter vi till stora summor för att kunna rampa upp både tillsyn men också åtgärda skyddsrum. Men
ni har aviserat 100 miljoner till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Stämmer bra. Mm. Och tidigare har det ju inte gjorts någonting på det här området på 25-30 år. Så det här är ju en ambitionshöjning i förhållande till tidigare ordning.
Men du, svenska skyddsrum har ju fått kritik för att vara, och det vet ju du väl också, i allt för dåligt skick. Det är många som inte används på decennier. De flesta har inte ens kontrollerats på väldigt många år. Det låter som att det skulle kunna bli en ganska stor kostnad som landar på fastighetsägarna.
Ja, och i den utsträckning det är så är ju det ett fortlöpande ansvar som man då har underlåtit att ta.
De har inte gjort ett tillräckligt bra jobb i ditt besked.
Det skulle kunna vara så. För man behöver ju ha klart för sig att de typer av skyddsrum som berörs i den här debattartikeln, det handlar ju om skyddsrum i flerfamiljshus. Det är ju tillkommande mervärde i fredstid för de som bor där. De utgör förråd eller kan nyttjas på annat sätt utav fastighetsägaren. Och då förväntas man ju också ta hand om detta. Och det som anförs i artikeln om att man behöver hjälp att iordningställa och städa ur skyddsrum, det måste ju lösas. Det måste fastighetsägaren tillsammans med de boende lösa.
Det får de sköta själva helt enkelt.
Korrekt.
Carl-Oskar Bolin så här långt alltså. Katrin Holgersson, vd för Sveriges allmännytta, finns också här. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, ni gnäller och ni har inte gjort ett speciellt bra jobb. Om vi börjar med det här gnällandet i 11:e timmen, det är ju enligt lag ert ansvar, fastighetsägarnas ansvar, att se till att skyddsrummen fungerar. Varför har det inte skett?
Alltså man ska nog hålla isär, inte skett. Det är klart att vi har varit väl medvetna om att de här byggdes med en subvention från början och gjort en del, och en del har inte gjort någonting. Men precis som ministern sa här själv så har ju inte MSB haft så stort fokus på den här frågan om 60 år. Och det är klart att det är samma för fastighetsägarna. Vi har ju varit långt ifrån en krigssituation, och i alla de prioriteringar som är i allmännyttan runt om i landet så har ju skyddsrummen legat ganska lågt. Och det vi säger i den här artikeln är ju också att vi tycker att det är viktigt med en nationell inventering. Och den är ju påbörjad nu, men med den takten som vi har hittills så skulle det här inte bli klart på kanske 20-30
år. Men är det just det beredskap handlar om, att faktiskt prioritera sånt här även när kriget eller krisen inte är närvarande?
Ja, absolut. När det kommer till att brunnarna ska vara hela och gångarna är det en sak. Men när det kommer till exempel till toaletter som ska vara högtryck och luftfilter, och det är ju det som man kanske har nu de senaste de besked vi har fått från MSB är de vanligaste nedslagen.
Mm. Men om du räknar på, om vi talar pengar, eftersom det är det ni vill ha också. Hur mycket skulle det kosta för era medlemmar att rusta alla 64 000 skyddsrum?
Vi har inte en siffra på alla, men jag kan säga att ett av Stockholmsbolagen ensamt har lagt 30 miljoner nu på den här upprustningen som krävdes. Jag pratade med medlem häromdagen i en av de små kommunerna ute i landet som har extremt tuffa förutsättningar med stora vakanser, tomma hus. Mm. Och då ville de riva ett hus som var tomt för att det fanns ett skyddsrum där. Och då svarade MSB att vi behöver mer tid att tänka. Mm. Och när vi pratar med dem nu säger de att ja, vi säger tyvärr nej till de flesta som vill riva skyddsrum.
Ja, men vi hörde, regeringen har ju skjutit till 100 miljoner som vi hörde till MSB för att se över och rösta upp då. Så du nämner 30 miljoner. Hur mycket, om du vänder dig till Carl-Oskar Bolin, hur mycket pengar vill du ha?
Ja, alltså vi har ju inte, de här besiktningarna som har gjorts nu så har vi klarat av 2000 som sagt. Och jag har ju inte en sammanställning av exakt vilka åtgärder. Men de medlemmar som vänder sig till oss upplever att det är extremt stora kostnader på sina håll.
Men varför räknar ni inte på det?
Ja, det har ju ingen sån möjlighet att sammanställa. Det kan vi absolut göra. Men det tar ju tid.
Carl-Oskar Bolin.
Ja, men, låt mig börja med att säga att regeringen kommer på kort tid femdubbla anslagen till det civila försvaret. Vi återtar det civila försvaret. Vi satsar i nivå 15 miljarder kronor per år inom bara några år. Det är stora satsningar, men det är inte allt åt alla. Staten kan inte träda in i allas ansvar. Att ägna sig åt normal fastighetsskötsel, det är fastighetsägarens ansvar, och det är ju det som de här till exempel 30 miljonerna refererar till. Staten tar kostnaden för specialinvesteringar i skyddsrum. Det är möjligt att vi behöver skjuta mer medel till detta framöver. Men i grunden så måste det vara så att ett ansvar som har åvilat fastighetsägaren sedan 60-talet är ju inget man lättvindigt ändrar på. Och när man läser den här artikeln så får man ju också bilden av att det här är inte en nyttighet som tillkommer de boende. I fredstid, vilket är all hittillsvarande tid i Sverige, så är ju det här en nyttighet som bara tillkommer de boende. Det vill säga det funkar som förråd i källarlokaler. En allmän nyttighet blir det ju först vid höjd beredskap då skyddsrummen kan
alla tjäna på detta, Katrin Holgersson, Sveriges allmännytta.
Ja, vi tycker att det är viktigt. Det är därför vi lyfter den här frågan. För vi upplever inte att det här samarbetet riktigt fungerar idag. Och tittar man nu på i krigstid att det här skulle, vi kommer att kunna tömma dem, absolut. Men de ska ordningställas. Vem ska vara där? Det här är ju inte riktat till våra
lagen säger ju att det är ni som ska sköta detta.
Ja, vi gör det och vi kommer inte klara det på 48 timmar på vissa håll. Det beroende på
och varför toalett. Inte det då?
Det ska skapas en luftspalt, det ska skapas ett toalett och så vidare. Det krävs en viss kompetens. Jag vet att i Stockholm har man sett att man behöver få extremt många med hög kompetens under kort tid att göra det här. I Finland är man mycket mer förberedd. Det pratar man om 72 timmar och då är man ändå, har man jobbat med den här frågan mycket mer. Så det är en utmaning.
Ja, men Carl-Oskar Bolin, det här, de klarar inte detta.
Nej, men man kan ju inte börja 48 timmar innan. Man måste ju börja nu. Det vill säga man måste ju göra det här i förväg och man kan inte, för i den här debattartikeln så uttrycks det som att vi behöver hjälp att städa ur skyddsrummen. Det är ju inte en uppgift som staten kan ha en stående städpatrull för att lösa, utan där handlar det om att staten tar specifika investeringar för det som staten enligt lag har ett ansvar för.
Jag vet inte vad du läser in och säger städa, för det är inte att tömma förråden, det kan vi göra. Vi kan få ut allting, det kommer de som behöver på plats göra. Men vem stänger dörren när de kommer från det andra huset eller det andra ska in? Vem kommer att kunna säkerställa att vi får upp kvaliteten på toaletter och luft? Det är ju viktigt. Det här är en viktig fråga för våra hyresgäster. Det är en viktig fråga för Sverige. Jag tyckte att vi skulle vara överens om att vi behöver göra en riktig översyn av den här frågan.
Men kolla,
vi ska inte skapa problem av saker som inte är ett problem. Jag håller med om, och det är därför regeringen har gett ett uppdrag till MSB att vi behöver en bemanningsorganisation för de stora befolkningsskyddsrummen som kräver särskild expertkompetens för att kunna driftas. Och där har vi tillsatt ett uppdrag för att få på plats till exempel civilplikt. Men frågan om vem som stänger dörren i ett skyddsrum till ett flerfamiljshus tror jag i grunden är en icke-fråga, det vill säga man skapar ett problem som egentligen inte finns. Där handlar det om att lösa uppgiften gemensamt. Där handlar det om att fördela till exempel de boende uppgiften om att kunna utrymma och städa ur ett skyddsrum på 48 timmar. Det är inte en stor sak. Och jag vill säga en sak till bara. Vi ska inte göra det här problemet större än vad det är. Därför att det är på det sättet att det fortifikatoriska skyddet i merparten av alla de skyddsrum som MSB kontrollerar. Man kommer under 2025 kontrollera 10 000 skyddsrum. Det fortifikatoriska skyddet är fullgott.
Det vill säga, vad menas med det?
Det vill säga att skyddsrummet står emot det är tänkt att stå emot och klara utav. Det som ibland
alltså,
fallerar
bomber,
är
skick, eller,
ja, till exempel.
Okay.
Och det som ibland brister, det är skicket på alltså normalt fastighetsunderhåll. Det betyder att människor kommer fortfarande överleva i skyddsrummen.
Okej, okay, vi ska släppa in Katrin Holgersson från Sveriges Allmännytta också.
Jag tycker att det naturligtvis är bra att du känner dig trygg med den frågan. Våra medlemmar känner sig inte trygg på samma sätt. Och när jag pratade med MSB tidigare idag så frågade jag liksom, har ni kontroll över alla privata skyddsrum? Har ni kontroll över de här som har sålt ett hus med ett garage som man fick subventionerat? Och hans svar var ju, nej.
Och det är liksom... Så det är mer illa ställt än vad ministern låter påskina här, låter det som?
Ja, när vi har sålt ett hus i allmännytta som en bostadsrättsförening, tror du att de här personerna känner att de har kontroll över det här och förstår så tydligt sitt ansvar? Det kommer inte med som ett servitut till en fastighetsägare. Ingen vet om. Så jag tror vi behöver göra något här.
Det är ju därför vi ska kontrollera upp till 10 000 skyddsrum under innevarande år. Det är klart att det finns ett återtagande att göra på det här området och vi behöver få fler tillsyner, fler kontroller och i vissa fall kanske fler förelägganden om att åtgärda.
Okej, men Carl-Oskar Bolin, bara innan vi slutar. Läget i Sverige är ju ett helt annat än det har varit på kanske över 200 år. Om man ser hur situationen är nu, är det kanske bättre att ansvaret skulle flyttas till någon annan än att det ska ligga på fastighetsägarna i en sån här pass viktig fråga ändå som
ja,
att vi har skyddsrum?
Är inte det där det svenskaste som finns, att ansvaret alltid ska flyttas till någon annan? Hela totalförsvaret som idé bygger ju på att alla har ett ansvar. Och vi har i det här fallet ett väldigt tydligt...
Men de förnekar ju inte att de har ett ansvar.
Nej, vad bra. För då bör vi ju utgå från det som arbetshypotes när vi nu ska lösa det här problemet tillsammans. Staten kommer stå för en del av kostnaden. Fastighetsägarna måste stå för sina åligganden enligt lag.
Och vi har bara en intäkt och det är våra hyror. Och vi har de svagaste grupperna och vi har fått prioritera hårt. Regeringen lånar 300 miljarder när man behöver försvarsmakten. Vi har inte den möjligheten. Vi kan inte höja hyrorna. Och här står folk med kontrollbalansräkning och dålig ekonomi. Så att vi gör vad vi kan, men vi behöver se över där ni behöver stödja oss mer.
Och hur låter svaren i dina öron då, Katrin?
Jag tycker
Holgersson?
Att de låter mycket mer positiva än tidigare idag. Så att jag är glad att vi tar dem här på allvar. För det ja. Är en allvarlig situation i Sverige nu.
Katrin Holgersson, vd för Sveriges Allmännytta. Carl-Oskar Bolin, minister för civilt försvar. Tack ska ni ha båda två.
Stort tack.
Tack.
Dagens Studio1-producent heter Petter Ljunggren, sändningskoordinator. Det är Mårten Ferlin och tekniken sköts av Maria Stillberg.
Ja, och nu något helt annat. Det är inte bara i Sverige som vi har överfulla fängelser som vi har hört om i nyheterna nu under dagen.
Nej, även i Italien är situationen på landets fängelser alarmerande. De är överbelagda, slitna, självmorden ökar och allt yngre brottslingar sätts i riktiga fängelser.
Och vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg, hon har träffat Patricio Gonella som jobbat med fängelsefrågor i 30 år. Och han har aldrig tidigare varit med om ett så spänt läge som det är nu.
La tensione che si respira. Io per la prima volta quando vado in un carcere respiro costantemente un'aria di tensione che può sfociare in un'aggressione.
Det är som att det kan explodera när som helst, säger Patricio Gonella. Tidigare var det en normal samtalston inne i fängelserna. Nu skriker alla. Aggressionen går nästan att ta på. Och även jag är orolig att jag ska bli fysiskt attackerad när jag besöker fängelserna, säger han.
Per la prima volta noi sentiamo il rischio noi stessi di essere oggetto di aggressione dei detenuti.
Patrizio Gonella har ett förflutet som fängelsechef och efter det börjar han jobba för organisationen Antigone. De är etablerade i Italien och har fram tills nu haft en bra dialog med de ledande politikerna om fångars situation inne i italienska fängelser. Nu med den Meloni-ledda regeringen är den kontakten bruten. De har en helt annan attityd. Precis som många partier på högersidan är ordning och hårdare tag en del av deras löfte och politiska retorik.
E che ha costruito sulla repressione penale la propria identità.
När regeringen tillträdde gjorde de en stor sak av att sätta dit rave-partyn och de ungdomar som arrangerade dem hamnade i fängelse. Nu är det dags för den nya säkerhetslagen med 15 punkter. Den behandlas för tillfället i senaten.
Abbiamo 15 nuovi reati e soprattutto un cambio di filosofia nella vita penitenziaria.
En lag som redan innan den finns kritiserats av såväl Europarådet som FN-organisationen OSCE för att bryta mot grundläggande principer för rättsstaten, säger Patrizio Gonella.
Disegno di legge sicurezza che è stato definito da ONU, OSCE e Consiglio d'Europa un attacco allo stato di diritto.
Det handlar bland annat om att passivt motstånd från fångar direkt kan leda till ett förlängt fängelsestraff i upp till 8 år. Det räcker med att man inte stänger av TV:n eller motsätter sig att följa med ut ur cellen.
Spegna televisione, esci dalla cella e quelli dicono no.
Och den farligaste utvecklingen enligt Patrizio Gonella är att man nu börjar prata om att vakterna ska bära vapen inne i fängelserna.
È pericoloso usare le armi in carcere. Una follia cui
släpper man in vapen är det bara en tidsfråga innan hon blir dödad, en vakt eller en intern, menar Patrizio Gonella, ordförande i organisationen Antigone.
Finita l'ubriacatura ci si renderà conto che conteremo i morti. Da una parte.
Ett av Italiens mest ökända fängelser, Regina Coeli, ligger i den av turister så omtyckta Romstadsdelen Trastevere med sina smala gränder och många barer, restauranger och hotell. Det är ett fängelse med en lång och mörk historia där man under fascismen låste in politiska motståndare. 2 italienska presidenter har suttit där och vittnat om våldet. Nu sitter många gängkriminella på Regina Coeli och i somras och i höstas var det flera våldsamma upplopp inne i fängelset. Det är också många som begår självmord där.
È solo l'ultima di una lunga serie. Ieri sera momenti di forte tensione nel carcere romano Gina Coeli.
I italiensk TV kan man se hur tegelstenar och andra föremål kastas ut genom fönstren på gatan. Någon har lyckats smuggla ut en film med en brand inne i fängelset. Och på gatan utanför är det fullt av polisbilar. Ett par kvarter därifrån sitter det som närmast kan beskrivas som Italiens motsvarighet till våra justitieombudsmän. Statliga tjänstemän, men politiskt tillsatta i Italien. En av dem är advokaten Irma Conti som valdes av Matteo Salvinis parti Lega. Hennes uppdrag är att som statens representant se till att fångar och andra frihetsberövades rättigheter bevakas. Hon bläddrar sig frenetiskt genom en tjock bunt papper med fakta under intervjun.
Attualmente in Italia abbiamo 62.000 persone ristrette negli istituti penitenziari.
Irma Conti landar på 62 000 inlåsta i fängelser och det stämmer med Patrizio Gonellas siffra. Eller exakt 61 950 2024. Kapaciteten är 45 000. För att få plats sätter man in extra sängar i cellerna. Fängelserna är också slitna och omoderna. Irma Conti delar bilden av att problemen är många. Därför har hon nu tillsatt en särskild utredare för fängelserna.
È una nomina di un commissario straordinario, quindi ha ampi poteri per poter intervenire anche in maniera semplificata.
Irma Contis analys är att fängelsernas problem i Italien är strukturella. Med bättre ordning, ökad digitalisering och reducerad byråkrati kommer det bli bättre, menar hon.
E quindi una semplificazione dell'esecuzione penale, una velocizzazione e digitalizzazione dei tribunali di sorveglianza in Italia.
Däremot vill hon inte kommentera den nya säkerhetslag som den italienska regeringen vill genomföra och som just nu behandlas av senaten. Men Lega, det parti som valt henne och som hon jobbat nära, de har varit aktiva i att driva på det här lagförslaget.
E su cui non compete, diciamo, questa autorità nessuna giudizio.
Och någonstans i bakgrunden ekar Italiens president Sergio Mattarellas nyårstal som färgades av respekten för varje människas värdighet och rättigheter.
Rispetto della dignità di ogni persona, dei suoi diritti, anche per chi si trova in carcere. L'alto numero di suicidi è indice di condizioni inammissibili.
Han lyfte särskilt frågan om de många självmorden i italienska fängelser. 89 stycken förra året. Proportionellt mycket högre än i samhället i övrigt. Mattarella påminde om att fängelset är tänkt som en plats där man ska kunna tänka efter, andas, hitta ett alternativ till det liv som ledde in i kriminalitet. Och det utrymmet saknas idag.
Devono poter respirare un'aria diversa da quella che li ha condotti alla illegalità e al crimine.
Cecilia Blomberg, Rom.
Regeringen har fått en ny jämställdhets- och arbetslivsminister. Det blev klart igår efter att Paulina Brandberg i förrgår, tror jag, meddelade att hon skulle sluta. Och nu sitter hon i vår studio, Nina Larsson, Liberalerna. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du, när fick du den här frågan om du ville bli ny minister?
Den fick jag av Johan Persson, och exakt när det skedde, det är mellan mig och Johan.
Varför det?
Ja, men jag tycker inte att det behöver vara någon grej och egentligen att det spelar någon större roll. Det har inte varit jättemycket tid, men så är det.
För din utnämning kom ju som en följd av att din företrädare och partikollega Paulina Brandberg i måndags valde att lämna ungefär samtidigt som er partisekreterare och er kanslichef. Hade du fått frågan innan eller fick du den efter att de meddelade sin avgång?
Nu är jag utnämnd till jämställdhets- och arbetslivsminister, och för mig är det viktigt att fokusera framåt. Det här var ingenting som jag har lagt någon lång planering för, men det är ett område som jag tycker är otroligt viktigt. Vi har idag en jämställdhet som är ifrågasatt från många håll, utifrån, internationellt på olika sätt och vis, men också inifrån. Och här tycker jag att det viktiga och det fokus som verkligen jag vill driva, det är ju att positionera jämställdhetsfrågorna.
Och vi ska komma dit såklart, Nina Larsson. Men hur länge hade du känt till att din företrädare skulle sluta då?
Jag hade känt till det lite innan förstås, som det meddelades. Men det är verkligen en ensak mellan mig och Johan Persson.
Men att flera liberaler lämnar samtidigt som har hänt nu, är det bara ett sammanträffande eller har det hänt något speciellt?
Att folk väljer att göra olika val och har olika prioriteringar i livet, det har jag full respekt för. Och i den här perioden så är det ju verkligen, jag har ingen anledning att spekulera i varför man fattar det här beslutet. Jag respekterar att de har fattat de här individuella besluten och meddelat att de lämnar den typen av uppdrag.
Men att det sker så samtidigt, att alla tre går samtidigt?
Det är lite olika personer som har avgått med lite olika karaktär på sina liksom, poster. Det är en sån period i politikens liv att det är en viss tid kvar till valet och man kanske behöver ompröva det läge man har just nu. Det viktiga för mig nu, det är ju att vi verkligen kan fokusera på politiken framåt och verkligen se till så att vi kan både hinna med att åstadkomma så mycket bra saker den tid som är kvar den här mandatperioden, men också stärka Liberalerna inför nästa val.
Mm. Nu säger ju din partiledare Johan Persson att han vill toppa laget inför nästa år. Du har ingen tidigare politisk erfarenhet att arbeta specifikt med jämställdhetsfrågor. Du har jobbat inom politiken, men varför kvalar du in till posten som jämställdhetsminister?
Jag har ju en bred erfarenhet från flera olika sektorer. Jag började min karriär inom Försvarsmakten där jag också var väldigt aktiv i jämställdhetsfrågorna. Och jag tog fram bland annat ett underlag som vi använde i officersutbildningen då på mitt förband. Och hade mycket bra diskussioner. Ett arbete som jag döpte till Emil i spetskalsong för att spetsa till det lite. Men jag har också många år i politiken och jämställdhetsområdet är ett sådant område som genomsyrar alla politikområden. Så för mig då, som sen gick vidare till näringslivet efter jag lämnade politiken förra gången, så är det en bra grund att stå på. Att jag har så att säga, förståelse från flera sektorer och jag har då möjlighet att sätta mig in i det och kunna bidra och jobba för jämställdhetsfrågorna brett.
Mm. Men du, Sverige röstar upp försvaret. Du talar om Emil i, vad sa du? Emil i
spetskalsong kallar jag det lilla promemorian som fungerade som ett diskussionsunderlag för jämställdhetsfrågor inom Försvarsmakten.
Men är det så att det behövs locka fler kvinnor till försvaret?
Det har hänt otroligt mycket. Försvarsmakten är en av de bästa aktörer som jag känner till i dagsläget med att arbeta med jämställdhetsfrågorna.
Men det är bara 24% kvinnor som jobbar inom försvaret och unga kvinnor är också de som i störst utsträckning lämnar Försvarsmakten. Behöver du göra något för att få till en ändring där?
Det var betydligt färre när jag sökte mig till Försvarsmakten, det kan jag ju säga, än de 24%.
Så det är bra nog nu?
Det är det verkligen inte, och det vet jag att de jobbar stenhårt på. Men jag tänker definitivt ta upp en diskussion med Försvarsmakten i den här frågan. Och för att ha en bra dialog med Försvarsmakten som aktör. För att det är ju också ytterst en säkerhetsfråga, eller en försvarsfråga. Att vi har rätt person på rätt plats, att såväl kvinnor som män kan nå sin fulla potential också som så att säga soldat eller officerare och därmed också utgöra ett starkare och bättre försvar.
Vad är ditt recept där då, om verkligheten är som den är? Det är färre kvinnor, det är också de som slutar i störst utsträckning.
Jag tror att man säkert behöver fortsätta det arbetet man har påbörjat. Det här är min andra dag på jobbet. Jag har inte, även om jag är för detta officer och reservofficer och så har jag inte alla recept på bordet i dagsläget.
Okay.
Det jag har sett liksom tyder på att man går i rätt riktning, men det ser jag fram emot att ha en dialog om.
Det kom en rapport från Arbetsmiljöverket idag som visar att unga kvinnor är mest utsatta på jobbet. 26% av alla kvinnor mellan 16 och 29 år uppger att de någon gång har utsatts för våld eller hot det senaste året. Chefen på Arbetsmiljöverket, han säger att det handlar om problem på system- och strukturnivå. Håller du med honom om det? Är det det är på arbetsmarknaden idag?
Ja. Jag har inte läst den rapporten än och det kommer jag att göra. Jag har inte hunnit sätta mig in i den delen än. Jag har läst några av rubrikerna så att säga, och det tyder på att det finns verkligen saker att djupa i idag. Så att jag ser fram emot att sätta mig in i det arbetet mer nu framöver.
Men är det din bild att det finns problem på just system- och strukturnivå på arbetsmarknaden idag som är till nackdel för kvinnor? Och vilka är det i så fall?
Jag tror att vi har en könssegregerad arbetsmarknad idag som på många sätt innebär stora utmaningar där kvinnor, att det finns särskilda utmaningar och problem för kvinnor och som då den här rapporten tyder på med hot och våld då för unga kvinnor. Och det är verkligen allvarligt och någonting som jag verkligen kommer att
och ett strukturellt problem?
Det kan jag inte svara på.
Jag har inte.
Jag har inte satt mig in i det. Det är min andra dag på jobbet och jag hoppas att med den erfarenhet jag har som chef och ledare och arbetsgivare många år både inom ideell sektor och inom näringslivet så är det ett otroligt viktigt ansvar för arbetsgivaren. Så att här är ju en viktig fråga att djupa vidare i.
Mm. Det är din andra dag på jobbet, säger du. Det som har dominerat de här dagarna, de här två dagarna som du har varit, har ju inte varit jämställdhetsfrågorna då, utan har mera varit de här avgångarna och framförallt turbulensen inom Liberalerna. Vad betyder det för jobbet i partiet just nu med den här turbulensen som ni verkar vara inne i?
Jag tror att alla organisationer som drabbas av sån här, ja, att det blir samtidigt avhopp av olika slag eller så, det är klart att man har funderingar om det ena och det andra. Men det viktiga för mig det är att vi verkligen fokuserar på politiken framåt. Vi har haft ett visionsarbete med Liberalerna där vi har tagit fram en vision 2035, en vision för Sverige 2035. Mm. Där det också är flera sakpolitiska arbetsgrupper som arbetar.
Men du säger
arbetet. arbetet är viktigt nu framåt.
Man har funderingar om det ena och det andra. Vad är det för funderingar?
Ja, men det är väl den typen av funderingar som liksom alla har som inte har pratat med Paulina eller pratat med de som väljer att lämna. Och då är det klart att man kan ha funderingar, och det är ju den typen av funderingar som
men vilka är dina funderingar då?
Jag har inga funderingar. Jag respekterar deras beslut. Jag vet att, och jag har ju varit i politiken i många år tidigare, att när man står inför 1,5 år innan valet, då är det viktigt att göra en omprövning. Är jag beredd att verkligen fokusera, jobba hårt för att lyfta de här politikområdena, bidra till att stärka Liberalerna och genomföra det kommande valet, då är det ganska mycket som krävs. Och jag har full respekt för att man väljer att göra någonting annat då.
Ska vi avsluta med några snabba kortfrågor då? Ja eller nej, svar vill vi ha nu, Nina Larsson. Ska Sverige införa ett tredje juridiskt kön?
Det är en fråga jag behöver sätta mig in i.
Bör kusinäktenskap förbjudas?
Ja.
Ja, det tycker ju Tidöpartierna. Socialstyrelsen däremot och Nationellt centrum för kvinnofrid, de tycker inte så. Är kvotering till bolagsstyrelser ett bra verktyg för att öka jämställdheten?
Nej.
Bör den svenska sexköpslagen reformeras?
Det behöver jag också sätta mig in i. Mm.
Lite grann att jobba på med andra ord, men du har ju kanske tid på dig nu fram till valet också.
Tack.
Då säger vi tack till dig, Nina Larsson, och ny jämställdhetsminister. Vi ska släppa in 16:45 Ekot.
Då ja, det ska vi göra. Igen. Vi är tillbaka efter 17:00. Mer om det stora tullpaketet som väntas från USA. Donald Trump ska avisera detta vid 22-tiden svensk tid ikväll. Och sen om Miljöpartiets helomvändning.
Ja, reduktionsplikten, ni vet den här hjärtefrågan som har varit så viktig för dem. Men nu har den spelat ut sin roll, och Daniel Heldén ska komma hit och debattera detta. Häng med oss igen efter 17:00.
Här är Ekot 16:45. Spänd väntan på amerikanske presidentens besked om handelstullar. Folksam storsäljer aktier i elbilstillverkaren Tesla. Europeiskt miljonstöd ska stötta arbetsmarknaden efter Northvolts konkurs. Och pappa döms till livstidsfängelse för hedersrelaterat mord på dotter. I nyheterna i Sveriges Radio P1 och P4. Ja, ikväll väntas USAs president Donald Trump presentera omfattande handelstullar mot omvärlden som ska börja gälla genast. Med direkt nu från San Francisco, radions USA-korrespondent Roger Wilson. Ja, Roger, vad är det vi kan vänta oss ikväll från USA?
Väldigt lite detaljer har hittills läckt ut. Vad vi vet är att det här är det största och kanske mest aggressiva paket av importtullar som Donald Trump hittills har presenterat under den här presidentperioden. Men när arbetet med detaljerna ska ha förts långt in på kvällen i Vita huset, så kanske är det så att man inte heller bestämde de allra sista detaljerna förrän ganska sent.
Så kommer det faktiskt att bli några tullar. Det har ju varit en del olika besked på senaste.
Från Trump-administrationen har man sagt att de tullar som presenteras idag ska börja gälla omgående. Så nu är det inte längre tal om planerade höjningar. Signalerna tyder på att det är skarpt läge direkt. Däremot öppnade man samtidigt upp för förhandlingar längre fram. Trump är alltid öppen för en bra förhandling, sa Vita husets presssekreterare Caroline Levitt igår. Så slutsatsen blir att tullar förväntas införas, men att sista ordet kanske inte är sagt. Det kan bli fråga om förändringar längre fram. Och man spekulerar lite grann i om det ska handla om generella tullar för alla varor som importeras till USA, eller om man kommer ha olika lösningar för olika länder. Men oavsett så kommer troligtvis EU och Sverige att beröras, eftersom man är en viktig handelspartner till USA.
Och hur går då diskussionerna i USA om den här ekonomiska politiken från Trump-administrationen?
Flera experter och även representanter för centralbanken Federal Reserve har gått ut och varit oroliga över vilken effekt de här tullarna kan få på inflationen i USA och vilka effekter en återgång till höga inflationsnivåer kan få för den amerikanska ekonomin i stort. En del konsumenter verkar också förvänta sig prishöjningar, så bilmarknaden har sett en viss uppgång när konsumenter passar på att köpa ny innan den tidigare presenterade 25-procentiga importtullen på bilar och bildelar träder kraft imorgon. Men för Donald Trump så är det dags att leverera nu på ett av sina viktigaste vallöften. Tullar som Trump lovat både ska höja intäkterna till staten men också skydda den inhemska industrin och få företag att på sikt flytta sin produktion till USA.
Säger vår USA-korrespondent Roger Wilson. Försäkringsbolaget Folksam säljer hela sitt miljardinnehav i elbilstillverkaren Tesla. Emily Westholm är chef för ansvarsfullt ägande inom Folksam-gruppen.
Vi har försökt på olika sätt att påverka bolagets inställning till fackliga rättigheter. Vi kan inte se att vi har fått till någon typ av förändring och vi ser inte heller att det är realistiskt framåt att vi kommer få till det. Så därför har det här beslutet fattats.
Tesla har legat i strid med fackförbundet IF Metall sedan 2023 eftersom bolaget vägrar att teckna kollektivavtal med sina anställda. Men konflikten i Sverige är inte det enda fackbråket som får Folksam att dra sig ur, säger Emily Westholm.
Tesla har ju redan sedan tidigare haft konflikter med anställda i andra länder, i USA och i Tyskland. Och det pågår ju också fortfarande. Så det här är inte någon unik svensk fråga utan det rör Tesla i andra länder också.
Folksam har investerat i Tesla sedan 2013. Vid försäljningen var aktierna värda omkring 1,6 miljarder kronor. Men det kunde ha varit mer. Sedan toppen i december har Tesla rasat på börsen och tappat över 40% av sitt värde. Marcus Blomberg är chef för kapitalförvaltning och hållbarhet på Folksam.
Om man går tillbaka och kollar bara ett halvår i tiden så är aktiekursen idag högre än den var för ett halvår sedan. Så jämfört med den perioden så har det varit en positiv utveckling. Jämför man med en del av tidpunkterna här för 2-3 månader sedan så är den lägre. Vi har inte de exakta siffrorna över de här 12 åren, men man kan konstatera att det har varit en väldigt bra avkastning och bra utveckling av värdet under den här perioden.
Reporter var Carl V. Andersson. Det kommer starka reaktioner från Northvolts för detta anställda i Skellefteå. Felaktiga löner har betalats ut och anställda har inte släppts in på sin arbetsplats. Johan Brännström är ett av IF Metalls skyddsombud på fabriken.
Vissa människor har bet sig från Piteå och köra ner till Northvolt för att jobba nattskift. Och så kommer de till grinnarna och drar kortet och så blinkar det rött. Så kollar de och säger att de 15 minuter tidigare fick ett meddelande att nej, men du är inte välkommen längre.
Ja, för en del gick det inte mer än några minuter från beskedet från konkursförvaltaren att de hade arbetsbefriats tills att de helt skars av från arbetsplatsen. En del hann inte ens in på jobbet för att hämta sina saker.
Det var en kollega som hade lämnat chips på skrivbordet och lämnat tröjan över stolen och liksom grejerna de har lämnat kvar, det är bara de tar sig in och hämtar sina saker längre.
I den smått kaotiska situation som nu uppstått där flera tusen personer står utan jobb finns det små möjligheter att ställa frågor till företaget eller konkursförvaltaren för de anställda. Till exempel är det många anställda som fått fel lön.
Jättemånga har ju fått fel på lönerna i samband med det här. Och vad ska de göra åt det? De kan göra en ticket till våran helpdesk. Men du måste ju lämna in all utrustning. Det finns inget sätt för de anställda att nå ut till företaget.
Även vi har sökt konkursförvaltaren Mikael Kubu för en kommentar, men han har inte gått att nå. Johan Brännström på IF Metall säger att det som nu händer är en chock, även om de vetat att det väntat. Men eftersom beskedet har varit att alla ska fortsätta gå till jobbet tills någon säger något annat, så tycker Johan Brännström att de borde ha fått mer än några timmar på sig att avsluta det som varit en stor del av deras liv fram till nu.
Nej, det är så fruktansvärt dåligt hanterat. Så att det här tycker jag att någon måste ställas till svar mot.
Reporter Erika Sundén. Och efter Northvolts konkurs får nu Skellefteå kommun och Region Västerbotten 23 miljoner kronor i stöd av Europeiska socialfonden. Pengarna ska stötta arbetsmarknaden i ett projekt under 3 år. Socialdemokraten Rickard Karstedt är regionråd och ordförande i regionala utvecklingsnämnden.
Vi har ju varit inne i en snabb positiv förändring. Nu är vi inne i en negativ förändring som går extremt fort. och då måste vi kunna jobba på alla sätt och vis för att hantera det här. Och då kommer ju det här projektet väldigt lägligt just nu.
Förutom 23 miljoner från Europeiska socialfonden så satsar Region Västerbotten och Skellefteå kommun också pengar. Så totalt blir det 55 miljoner kronor till projektet som ska pågå i 3 år.
Så att det kommer ju att räcka till att vi kan anställa folk som kan jobba och försöka hjälpa till att folk får nytt jobb. Det är framförallt den snabba omställningen nu.
Fokus i projektet ligger i att stötta näringslivet på kompetensförsörjning och på utbildningsinsatser.
Det är klart, det här handlar ju nu om att hur kan företag hitta rätt kompetens? Hur överbygger vi språkproblematiker? Hur får vi det här att fungera på ett snabbt och effektivt sätt? Språkproblematiken är väl det största hindret.
Reporter var P4 Västerbottens Agneta Johansson. Kommuner ska själva bestämma mer över hur många nyanlända de vill ta emot. Samtidigt ska det skapas en ny modell med etableringsboende i max 3 år. Det är 2 av förslagen i en utredning som lämnas till arbetsmarknads- och integrationsminister Mats Persson idag. Idag är kommunerna skyldiga att ta emot nyanlända som anvisas. Kommunerna ska enligt förslaget få ange ett kommuntal som visar hur många nyanlända de kan ta emot. Samtidigt ska kraven på de nyanlända öka. Idag meddelade Växjö tingsrätt domen i fallet om det hedersrelaterade mordet på en 22-årig kvinna i Lessebo. Pappan döms till livstidsfängelse och brodern till 16 års fängelse. Conny Jörneklint, rättens ordförande och domare i målet, berättar hur domstolen resonerat kring mordets hedersmotiv.
Det mest talande exemplet på den hederskultur som rådde i familjen skulle jag säga är de ljudmeddelanden som pappan har skickat till flickan. Ett antal, stort antal sådana, 12 eller 13 stycken, där det talas om vanheder, skam, att hon ska offra sig för att han inte ska tappa ansiktet.
Kvinnans kropp hittades svårt bränd vid ett vindskydd i Lessebo i maj förra året. Kort därefter riktades misstankarna mot hennes egen familj och bara några dagar efter mordet greps pappan, brodern och mamman. Nu döms den 45-åriga pappan till livstidsfängelse och den 23-åriga brodern till 16 års fängelse. Mamman som också åtalas för mord frias däremot.
I det avgörande ögonblicket så vill inte mamman att flickan ska dö. Och då har hon inte uppsåt att döda. Och då faller åtalet mot henne.
Pappan har nekat till all inblandning i mordet, medan brodern har erkänt att det var han som ströp sin lilla syster efter att ha blivit uppmanad av pappan.
I en hederskontext så kan inte sonen fatta ett beslut om att systern ska dö. Det måste patriarken fatta. Pappan måste fatta det beslutet, och det är väl egentligen det avgörande beviset för att det är pappan som har fattat beslutet och varit med om det här. Det får också betydelse för straffvärdet av sonens gärning.
Reporter var Sofia Dias. Svensk polis har slagit till mot 15 personer i en internationell insats mot en strömningsplattform på så kallade Darknet som distribuerar filmer med sexuella övergrepp mot barn. De 15 misstänks för barnpornografibrott och ska ha köpt övergreppsmaterial med kryptovaluta. Plattformen var en av världens största och innehöll 91 000 filmer. Tysk polis tog initiativet till tillslaget där ett 40-tal länder deltog. Och sajten som nu är stängd hade 1,8 miljoner användare. Myanmars styrande militärjunta har meddelat att det blir en tillfällig vapenvila i landet, rapporterar Reuters. Vapenvilan träder i kraft redan idag och gäller fram till den 22 april. Bakgrunden är förra veckans kraftiga jordbävning som hittills krävt tusentals offer, skriver statliga MRTV. I söndags utlyste Myanmars skuggregering en ensidig vapenvila, och nu följer den styrande militärjuntan efter. Hundratusentals afghaner måste i dagarna lämna Pakistan och kommer deporteras till Afghanistan, ett land i stort behov av humanitärt bistånd.
Afghanska flyktingar i Peshawar i västra Pakistan håller en avslutande fastebön för att sedan kunna fira Eid al-Fitr
Högtiden ska vara en glädjens fest då nära och kära samlas runt god mat och gåvor. Men för många afghaner är det istället en tid av oro över att de snart måste lämna landet. Under de 4 decennier som krig och våld präglat Afghanistan har Pakistan tagit emot miljontals flyktingar därifrån. Vid tider av lugn har de som kunnat återvänt, men många har inget som kan kallas för hem i Afghanistan. I Pakistan finns också många afghaner som väntar på att bli evakuerade till väst för att de bedöms vara särskilt utsatta för repressalier från talibanerna.
People in those categories are forced to return. Obviously, it's an issue for us.
Om människor i den kategorin nu tvingas återvända så är det en fråga som oroar oss, sa FNs flyktingorgans representant i Pakistan, Philippa Chandler, nyligen till Al Jazeera. I dagsläget bor cirka 3 miljoner afghaner i Pakistan och myndigheterna vill att de alla åker tillbaka i år. För drygt 800 000 av dem går tidsfristen ut nu i dagarna. Myndigheterna är redan igång och griper afghaner, sätter dem i läger och deporterar dem. Regeringen i Islamabad anklagar flyktingarna för att ägna sig åt kriminalitet och för inblandning i terrorattacker. Det tillbakavisas både av talibanregimen i Kabul och av vanliga afghaner. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
USA inför nya sanktioner mot bland annat ryska medborgare. Sanktionerna gäller för 5 personer och 4 organisationer. Det har lagts till på en lista över utpekade citat globala terrorister, slutcitat, meddelar det amerikanska finansdepartementet, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Vi avslutar nyheterna med en väderprognos. Ikväll och i natt allmänt klart till halvklart väder. Längst i norr någon by av snö eller regn som rör sig norrut. I Norrlands fjälltrakter ökar den västliga vinden. Imorgon får stora delar av landet soligt väder. I norra Norrland passerar en del moln och det blir rejält blåsigt med mycket hårda vindar. Lokalt kan det bli stormbyar. I norra fjälltrakterna mycket hård vind till på Kalfjället lokalt storm i kombination med ymnigt snöfall. Temperatur från i söder 15-20 grader till mellan 0 och 7 grader i norr. Ekoproducent idag var Louise Steinberger.
P1, Sveriges Radio.
Och då är klockan 5, studio 1, vår andra timme.
Stort tullpaket väntas från USA. Hur slår det mot Sverige och Europa?
Och reduktionsplikten har spelat ut sin roll. Ja, nu svänger Miljöpartiet. Språkröret Daniel Heldén är på väg hit.
Vi hör om internetrörelserna där unga uppmanas att begå direktsända våldshandlingar.
Och sist en eftermiddag, Israel trappar upp markoffensiven i Gaza.
Helena Groll och Mikael Sjödell i studion, välkomna att vara med oss.
We have Liberation Day, as you know, on April 2nd, because many countries have taken advantage of us, the likes of which nobody even thought was possible for many, many decades, for decades. And, you know, that has to stop.
Ja, idag den 2 april så väntas alltså Donald Trump införa sitt största tullpaket hittills, befrielsedagen, Liberation Day som han kallar det.
Många länder har utnyttjat oss i decennier och det där måste få ett slut, hörde vi Donald Trump säga här. Ikväll, svensk tid, vid 22-tiden ungefär får vi veta vilka branscher, produkter som kommer ingå i det här stora paketet. Redan nu är det klart med 25-procentiga biltullar på importerade bilar, det börjar gälla redan imorgon.
Mattias Bergman, vd för Mobility Sweden, Sveriges branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, hur kommer de här tullarna att slå mot de svenska biltillverkarna?
Det kommer slå mot alla fordontillverkare, både tillverkare i USA och runt om i världen. Vi bedömer inte att konsumenter i USA kan absorbera 25% tullar. Heller kan inte någon tillverkare absorbera det, vilket kommer leda till lägre efterfrågan och därmed lägre produktion. Så det slår negativt mot fordonsindustrin överlag.
Vilka bolag drabbas hårdast?
Alltså tittar man på skalan, vilka som importerar mest, så är det de som kommer att drabbas. Och det finns både asiatiska bolag och europeiska som ligger i topp. Minst är ju de amerikanska. Lägst import har Tesla exempelvis. Men även Ford, GM, Stellantis har stor andel import på det de säljer i USA.
Mm. Men samtidigt så har ju EU i dagsläget högre tullar, 10% på amerikanska bilar än vad USA har på europeiska, 2,5%. Och Trump menar ju att han gör det här för att jämna ut spelplanen. Har han inte en poäng i det?
Det finns en poäng. Jag tror att en kompromisslösning som många söker, det är att antingen att Europa ska backa till 2,5% eller att vi ska ta bort tullarna på alla industriprodukter och verkligen tro på frihandel.
Och när du hör då signalerna från EU, vi pratade om det lite i vår förra timme, att om det behövs då kommer EU att svara, vi har möjlighet att svara starkt. Blir du orolig när du hör det?
Nej, men Europa måste svara. Men det är viktigt att man svarar på ett intelligent sätt.
Och det är?
Ja, men det första så att man inte väljer att ta tullar på ett fordon som exporteras från USA. För då kommer europeiska företag drabbas mest. För de står för en stor del av bilexporten ut ur USA. Utan välja andra komponenter som inte stänger ner europeisk industri, men som sårar USA.
Och dina medlemmar då, de svenska företagen, vad gör de nu? Imorgon, i natt, kommer det här träda i kraft?
Ja, men först ska vi komma ihåg att det gäller inte lastbils- och busstillverkarna, utan det gäller personbilstillverkning. Och här har man ju redan produktion i USA. Och man kommer säkert titta på hur man lägger mera produktion i USA. Men det tar 1 till 3 år att göra den typ av industriella beslut.
Christian Åström sitter här i studion, också fristående ekonomijournalist, tidigare medarbetare här på Ekot. Ja, Christian, det här, nu kommer svenska företag förlägga mer av sin produktion till USA eventuellt. Hur kommer det här slå mot Sverige?
Ja, först och främst får man ju fråga sig, är det långsiktigt eller är detta ett förhandlingsutspel som vi kommer ett relativt kortsiktigt kapitel med de här tullarna? För att det kommer ju, oavsett vad han har för mål och vilken ideologi som är bakom, så kommer det ju möta på motstånd. Det kommer möta på motstånd bland republikaner, det kommer möta på motstånd bland amerikanska storföretag och bland amerikanska konsumenter. Och det han gör nu, det är att han öppnar ett handelskrig mot hela världen. Och då är frågan om den amerikanska ekonomin är så pass stark och hans position också då klarar det i längden. Men om vi säger då att detta är långsiktigt, ja, då finns det ju olika beräkningar. Och då, alltså det företag som man främst tänker på, det är ju såklart Volvo Cars som säljer ungefär 120 000 bilar i USA idag. De säljer sammanlagt, vad är det, 750 000 bilar. Och de har en fabrik i USA och den har en kapacitet på 150 000. Men det är inte så att, och de bilar som då Volvo säljer i USA idag, de produceras inte i en speciellt stor utsträckning där. Inte de bästsäljande modellerna. Så det är då att de måste anpassa produktionen och det kommer ta tid. Och då är ju frågan, vilken strategi har de då? Vill de behålla sina marknadsandelar och kolla nere priserna och kanske ta en ekonomisk smäll? Eller kommer de då helt enkelt, precis som det beror på vad de andra aktörerna gör, för alla kommer ju få de här problemen, kommer att höja sina priser och så kommer man sälja färre bilar. Men de beräkningar som är gjorda på svensk ekonomi och hur det kommer att slås, så ja, man säger då 16% av exporten till USA, så kommerskollegium blir lite löjligt med sån exakt siffra, men där i häradet kommer då att minska.
Och då pratar vi bara biltullarna nu, eller pratar vi även förväntningarna?
Då tar vi totalt sett, Men det är ju såklart, bilar är ju en stor del, det är en tredjedel av det värde som vi exporterar till USA är bilar. Men vi måste också tänka på då de här leveranskedjorna. Vi kan ju exportera produkter till Polen idag som hamnar i USA. Framförallt till Tyskland som sen hamnar i USA. Så att effekterna är, skulle jag nästan säga, är omöjliga att räkna på, för de här leveranskedjorna är så komplexa.
Christian Åström säger det. Karin Henriksson, journalist och USA-kännare, finns också här i studion. Ja, när man lyssnar på Christian Åström här, hur stor risk tar Donald Trump här?
Ja, tyvärr tar en gigantisk risk, för att det är ju inte heller helt klart vilken den viktigaste prioriteringen är. Han talar ju om flera målsättningar och vi vet ju inte om någon kommer lyckas. Men det är ju som börsen skakar, företag är oroliga, många republikaner viskar i alla fall att de är tveksamma till det här.
Var du som känner Trump lite grann, eller åtminstone du har skrivit en bok om honom och följer honom från USA. Var kommer den här idén från som handlar om tullar?
Ja, det är nästan som en trossats, nästan som en religion. Om man går tillbaka till slutet av 80-talet, det här är ett citat från vad han sa då. Amerika blir skinnat, vi är skuldsatta, vi måste beskatta, vi måste införa tullar. Och då var det Japan, alltså som då exporterade bilar och i princip också slog ut till exempel den amerikanska tv-tillverkningen. Men Trump såg det inte som att det var USA som hade några problem. Det var ju en del som tyckte det då, att bilföretagen kanske borde skärpa sig när de då fick hård konkurrens från utlandet. Så att han har hållit fast vid det här i 45 år. Och nu då kan man kanske säga att han har ett annat skäl också. Han vann ju då valet mycket på grund av arbetarklassväljare, så att han försöker möta förväntningarna från dem. Mm.
Men Trump menar ju då att tullarna kommer att ge USA en massa pengar. Kommer det att göra det? Många talar ju om att de kommer att drabbas ganska hårt här med både högre pris på bilar och hus och mat.
På allting är ju kalkylen, och det blir högre inflation, det blir mindre tillväxt eventuellt, det finns beräkningar på det, men det, han tror på detta, som vi säger, och har då fått med sig de tongivande rådgivarna omkring sig, finansministern, ekonomirådgivaren och de...
Så det är inget förhandlingsspel, det här är vad han faktiskt vill?
Det finns ju olika uppfattningar om det. Jag tror inte att det är förhandlingsspel. Jag tror verkligen att han vill göra detta.
Mm. Christian Åström.
Man får se tullarna som ett verktyg i, alltså om vi talar om Trumponomics, alltså hans ekonomiska policy. Ja, vad består den av? Tillväxt. Han skapar jobbskapande, och det vill ju alla länder göra. Och han vill göra det då genom, om man ser, förra gången när han satt som president var avregleringar. Nu vill han ha billig energi genom mer oljeproduktion, gasproduktion. Skattesänkningar till hushåll och företag. Hushållen får mer pengar, kan konsumera mer, skapa fler jobb. Företagen får lägre kostnader och blir mer konkurrenskraftiga. Sen vill han då reindustrialisera, alltså nu få tillbaka tillverkningsindustrin. Och här är ju då tullarna ett centralt verktyg. För han vill då skydda företagen från utländsk konkurrens. Tullarna ger staten inkomster som underlättar skattesänkningarna. Även om man räknar på detta så hjälper, alltså det täcker inte hela, va?